Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna lill lördag i onsdagsmixen. Skådespelerskan Sara Sommerfeldt gästar oss. Nu är hon aktuell med en Sverigeturné och en bok, båda självbiografiska. Nästa vecka är det höstlov eller läslov som det heter numera. Men hur ska man ha råd med aktiviteter? Lakan, hur ska de egentligen vara på bästa sätt? Ja, Alec Baldwin har tydligen koll. Lise och Gertrud, de vann Karamelodiktstipendiet. Nu är de ute på Sverigeturné. Jag säger som vanligt, redo Jeff?
Jajamän.
My?
Oh yeah.
Och Janne då?
Ja, men såklart.
Då kör vi. Skådespelerskan, författaren och regissören Sara Sommerfeldt finns mitt emot mig nu i Mix Megapol-studion. Varmt välkommen tillbaka.
Stort tack Lotta.
Jag tänker, ska vi köra några snabba antingen eller frågor?
Ja.
Vi börjar den ändan. Ryggsäck eller Dramaten?
Dramaten. Mm. Nej, fast jag har ingen, men annars ryggsäck.
Ja, för du har ju rest och skrivit din bok.
Just det, och då var det en backpack, en sån här stor jätteryggsäck till Bali och Indien.
Ja, precis, men också när du reser, det var en mental resa dessutom. Det bagaget hade du ju också, förutom ryggsäcken, tänker jag.
Väldigt fiffigt, Lotta. Precis, det handlar väldigt mycket om bagaget, den här romanen.
Försöka förstå eller haja som hajar?
Haja som hajar dubbade jag ju för en herrans massa år sedan, så det får bli den.
Och försöka förstå, där syftar jag på att söka sin identitet eller förstå vem man är.
Ja, och det gör jag ju mycket genom det som jag har skrivit, min show och min bok på senaste tiden. Sant.
Ensam på scen eller i ensemble?
Åh, gud vilken svår fråga. Jag längtar efter ensemble, det gör jag. Men det är fantastiskt att få berätta min historia som jag gör i min soloshow. Men jag har också med mig min fantastiska musiker, Miriam Oldenburg, som jag kallar min enmansorkester, som är fantastisk. Jag är inte helt ensam på scen, men ensemble, ja, först.
Humor eller allvar?
Allvar med humor, det tror jag är enda sättet.
Ja, det är det nog bland mig.
Eller hur?
Ja. Ja,
och tvärtom, humor med allvar.
Funkar också.
Ja, tack.
Jag tänkte jag ska ge dig en bild, så jag skulle vilja att du berättar lite här. Varsågod, vad du ser på den här bilden.
Åh, nej men nu får jag... blir jag rörd. Maskrosbarn ger aldrig upp. Det här är alltså TV2. Sara Sommerfeldt, 11 år. Ja, och så är det en bild på mig från filminspelningen av dramaserien Maskrosbarn. Och det var min debut. Här var jag 11 och hade drömt så länge om att få både filma och stå på scen. Jag hade ringt runt till olika... Jag satt med gula sidorna, kommer du ihåg dem? Och slog upp nummer till olika producenter, filmproducenter, ringde runt och frågade om de behövde någon mörklockig, fräknig, blåögd tjej till någon film. Det gick inte så bra i några år, men sen fick jag den här rollen i Maskrosbarn av Marianne Arne. Och det var fantastiskt. Efter det var jag fast. Jag kommer ihåg hur olycklig jag var efter filminspelningen, för jag kände, tänk om jag aldrig mer får uppleva något sånt här underbart.
Vad är det som händer med dig då, när du får stå där framför en kamera?
Jag har alltid varit nyfiken på att forska i mänskligt beteende, att liksom få kliva in i andra människors huvud. Att varför gör vi som vi gör? Varför handlar vi som vi gör mot varandra? Var kommer det ifrån? Vad är vårt arv? Varför är vi som vi är? Jag försöker förstå människor, så jag tror det är den nyfikenheten som lockar, som jag älskar med mitt jobb.
Efter den här rollen då, jag har försökt kolla igenom ditt CV här och tappar ju räkningen här. Hur många olika roller har du spelat egentligen? Har du koll själv?
Nej, jag har inte det. Nu brukar jag säga 50 roller inom film och tv. Sådär.
Måste det vara mer?
Ja, men sen har vi ju teaterscener också. Nej, jag har inte koll, jag har inte räknat. Men, och nu finns ju allt dokumenterat, men det fanns det ju inte när jag började. Så det går ju inte heller att googla fram, men något sånt. Och sen är det väl kanske ett 20-tal, i alla fall större roller på teaterscenerna. Mm.
Alltså, är det någon roll eller karaktär som du inte kan släppa eller som du lever med fortfarande?
Jag lever ju lite i nuet och den rollen som jag jobbar med just nu. Just nu är jag nästan närmast, och det här är ju märkligt, rollen i min roman. För det har, att skriva den här romanen, det har ju varit som ett djupt skådespelararbete där jag går in i den rollen och lever hennes liv, som är inspirerat av mitt liv, men det har ju fått nytt liv. Den här Sara i romanen är ju liksom en ny figur. Kanske mina värsta sidor finns i henne till en början. Och hur hon lär sig älska sig själv. Och, så att den rollen står mig närmast just nu, för att hon har fått ett eget liv, den här Sara.
Hur funkar du då? Tittar du på allt du har gjort eller släpper du och går vidare?
Ja, nej, jag tittar alltid på antingen filmpremiären eller om vi har någon visning för filmteam. För det är klart jag vill se vad resultatet blev. Just när det gäller film och tv, och det är också därför jag intresserar mig för att regissera och skriva filmmanus idag, är ju att som skådespelare är du en sån liten del av slutprodukten. Du har inte kontroll över slutliga berättelsen. Det har regissören, manusförfattaren och klipparen framförallt. Det är de som skapar berättelsen. Så att jag är ju väldigt nyfiken på vad har hänt av det som jag har levererat framför kameran.
Ja, och vad händer om man inte blir nöjd då?
Ja, alltså, jag är aldrig nöjd. Ja, det är ju lite det som jag... Så att jag ser ju, först ser jag ju bara, jag är svårt att slappna av och se filmer. Jag ser ju bara, blev det där och nej, och det där kunde jag gjort. Men det här, den delen i mig är också den delen som älskar att spela teater. För där får jag en ny chans varje kväll. Mm. Och att jobba med sådana kollegor som är lika galna som jag, som hela tiden vill ändra. Jag gjorde ju Rain Man på Oscarsteatern här i ett års tid med Robert Gustafsson och Jonas Karlsson. Fantastiska skådespelare att jobba med. Och Robert är ju lika detaljnörd som jag. Så varje gång vi klev av scenen så var det, ska vi ändra, vänta, vi går lite mer till höger där. Och om du bara, liksom, vi höll på och mixtrade i detalj för att skapa nytt till varje föreställning. Och jag tror att det finns något i det där, att skapa nytt och att hela tiden vilja nå fram till publiken med ett specifikt budskap. Det driver mig.
När du har spelat så här många roller och tagit dig an så många identiteter, hur blir det med din egen? Blir den tydligare eller otydligare?
När jag skrev den här romanen nu så har jag verkligen blivit tydligare för mig själv. Jag har ju verkligen fått gå ner i de mörka grottorna och reda ut vad jag har brottats med genom livet. Var står jag idag? Och jag har på många sätt också verkligen blivit kompis med lilla Sara i mig, som jag stängde in så djupt och hatade så mycket i så många år.
Och då tittar jag ner på mitt papper och där står det så här: vilken Sara är det som sitter mitt emot mig idag, om du tittar tillbaka på bilden där då?
Ja, men det är hon. Jag tror jag är närmare henne idag. Och jag tror att det är just det som händer när vi växer upp, för det ser jag på mina egna barn också. Barn är ju bara sig själva. De vill bara bli älskade som de är. Och så lär de sig av omvärlden att de behöver vara på kanske ett annat sätt för att få uppskattning och kärlek och förändra sig. Och jag byggde en oerhört stark fasad kring den där lilla Sara som vi ser på bilden, som var 11 år och levde sin dröm i filmens värld.
Du har just nu en dokumentärfilm som handlar om hur din föreställning showbusiness gick till. Och där möter du Marianne Arne igen, det är som ni sluter cirkeln.
Ja, det var fantastiskt. Att det blev så slumpmässigt, eller inte slumpmässigt, men att vi verkligen fick mötas igen på ett annat plan. Hon var den som öppnade dörren för mig till filmens magiska värld. Hon trodde på mig, hon såg mig, tog mig på allvar redan när jag var 11 år. Och hon var min förebild, för hon gjorde allt. Marianne Arne, hon skrev, hon regisserade, hon klippte själv. Hon har ju också skrivit romaner. Hon gjorde allt, så hon var ju en fantastisk förebild för mig. Mm. Jag kan också göra allt, tänkte jag. Och sen fick jag möta henne nu igen då. Och jag tog in henne som stöd för att bolla mitt manus när jag skrev min soloföreställning som vi satte upp då på Dramatens stora scen. Och det var fantastiskt. Och hon känner ju mig som den där lilla unga Sara. Och den föreställningen handlar väldigt mycket om min dröm att bli skådespelare. Mot alla odds, skulle jag säga. Mina föräldrar är läkare, fasters man, kusiner, alla är läkare. Och jag skulle ju också skaffa mig ett, inom situationstecken, riktigt jobb. Ja, så att min soloshow handlar mycket om det. Den drömmen som jag följer, att bli skådespelare, men också mina ärr där bakom, att den här fasaden av att försöka prestera och lyckas och få kärlek. Och man kan säga att min roman är en fördjupning av den soloföreställningen, där jag verkligen utvecklar det här. Den heter ju Är allt jag lärt mig om kärlek en lögn? Och den titeln anspelar verkligen på vad jag forskar i den här romanen och vad jag letar svar på. Mm. Just en stor del av vad jag trodde var kärlek var att om jag bara presterar, om jag bara är duktig nog, då kommer jag bli älskad och lycklig.
Alltså, din höst ser ju fullspäckad ut. Föreställningen Showbusiness ger sig ut på turné.
Ja.
Dokumentären finns som sagt på SVT att titta på om man vill.
Den heter Saras resa, dokumentären.
Mm. Hur man skapade då föreställningen. Och så boken då Är allt jag lärt mig om kärleken lögn. Ska du göra ännu fler grejer?
Jag har 1000 saker. Jag tränar näringslivschefer i kommunikation.
Det
presentationsteknik.
Också.
Det är jättekul. När jag möter näringslivschefer som jobbar med något helt annat än vad jag gör. Och kan se framför ögonen på mig på ett par timmar hur de förändras, blir tryggare och tydligare och uttrycksfullare när de kommunicerar och presenterar, det är ju en ego-kick. Kan jag hjälpa andra människor på det här sättet? Så det är lite quick fix för egot, och sen så gör jag de här tunga projekten som att skriva en bok. Passionen driver mig, och jag har också lärt mig att verkligen värdesätta det, Lotta, för att det fanns en period när jag var så utarbetad att jag inte hade den här lusten, och då är min själ död. Men att få känna det här drivet, jag har den här berättelsen, jag bara måste ut med, det är ju fantastiskt kul, jag älskar ju det, jag har älskat att skriva den här romanen, så det är värt allt.
Är det fler serier, filmer, pjäser på gång då? Eller räcker det så här just
nej,
nu?
Nej,
nej.
Det räcker inte.
Nej.
Jag hoppas jag verkligen att det är mycket. Det är vissa saker på gång, egna projekt. Men jag vill stå på scen igen. Jag vill filma, vill jag. Så att, ja, det, nej. Jag vill jobba livet ut. Jag älskar mitt jobb, Lotta.
Ja, vad härligt. Och du kan förmodligen inte säga vad som är på gång. Det brukar vara så med er skådis.
Nej, nu har jag avslutat tre stora saker. Det är soloshowen. Jag kan säga att vi kommer till Uppsala, Uppsala, Göteborg i november. På Draken bland annat. Och det ska bli jättekul. Så där vill jag att publiken kommer. Och så vill jag träffa mina läsare som läser romanen. Det längtar jag efter. Det är också något jag vill njuta av.
Stort tack för att du kom till Mix Megapol, skådespelaren, författaren och regissören Sara Sommerfeldt.
Stort tack, Lotta, för fint samtal.
Nästa vecka så är det höstlov, eller som det heter numera då, läslov. Och tittar man på kostnader så har saker och ting gått upp i pris, vilket gör att ja, man måste nog kanske tänka efter vad man ska ha för typ av budget. Man kan ju för sig på läslovet gå och låna böcker gratis på biblioteket, men om man nu vill hitta på andra saker, Magnus Jölmer, vardagsekonom, vad dyrt allt det är?
Ja, men du, det är många saker, men det är allt ifrån bion har gått upp en hel del, sen har ju resandet framför allt. Och när man väl ut och reser, det behöver inte vara utomlands, men är man ut och reser så har ju också hotellpriser och alltså övernattningar blivit väldigt, väldigt dyrt.
Man kan ju se då när jag tittar på dina siffror att det är bättre att ta ett hotellrum på en vardag än att stanna över ett veckoslut. Då får man i alla fall lite rabatt.
Ja, men precis. Kanske framförallt för att det är affärsresenärer då på veckodagarna. Och grottar man lite i de här siffrorna, då ser man att de priserna knappt ändras överhuvudtaget. Men helgpriserna har ändrats radikalt, vilket gör att det känns som att vi som är där och bor på helgerna, vi får nästan betala då för affärsresenärerna.
Varför har det blivit dyrare med allting?
Dels så kan det bero på att det är utbudsstyrt. Tar man exempelvis de här stugövernattningarna som också finns med i statistiken, så ser man där att det är väldigt tydligt att i juni då sker en prisjustering, och sen håller den i sig samma nivå till juni året efter, och så blir det en justering till och så en till när man backar alla de här åren. Så det så kan det ju vara så att det finns faktiskt en efterfrågan som ökar, men också de här med insatsvaror. Ja, men ta flyget. En tredjedel av kostnaderna hos flygindustrin är kopplat till bränsle. Och där har ju reduktionsplikten även slagit till då för flygbranschen. Så det har blivit mycket, mycket dyrare att resa.
Men jag tittar här då på grejer som man äter och dricker. Godis har blivit nästan 31% dyrare på 5 år. Likadant kaffebröd ligger också där uppe i 30%-området.
Mm. Just det.
Det är mycket pengar när det är Halloween och man ska dela ut godis till alla och barnen ska ha.
Ja, eller hur? Och vet du vad jag gjorde? Jag kollade återigen tillbaka till statistiken. Vi vet att 1984 så godkände Folkhälsomyndigheten försäljning av lösgodis. Och då kostade faktiskt ett hekto 8 kronor.
Åh, jäklar!
Ja, så lösgodiset, idag så är det ju runt 10 då kan man väl säga. Men det var ju ändå inte många år sedan som det låg kvar där på 8 kronor. Och räknar vi då inflationen på det, ja men då är ju nästan priserna halverats under de här massa åren då sedan 80-talet.
Så det har blivit billigare menar du?
Ja, det är ju en överdrift då, i och med att den här statistiken visar att det blir dyrare. Men många gånger så kanske det kan vara de här påsförpackade godiserna då som man har passat på att höja lite mer.
Så lösgodiset fyller alltså 40 år i år?
Ja,
det var ju spännande.
Ja.
Så vilka råd har du till läslovsfirare nästa vecka då?
Ja, men det första jag tycker man ska göra, det är faktiskt att söka på kommunens, alltså sin egna kommuns hemsida. Jag är från Gävle och när jag sökte där, ja men då såg jag att det fanns allt ifrån programmeringskurs, alltså man ska lära sig koda för barn. Alternativt så kunde man ge sig iväg och simma och ta simborgarmärken. Och allt däremellan. Det var utomhusaktiviteter som var gratis. En hel lista på gratisaktiviteter. Så det tycker jag är bra. Och sen med tanke på att ändå så här socker och sånt har gått upp och vi fikar en hel del, så räknar jag lite på hur man kunde dra ner på fikakostnaden. Bakar du en kaka hemma, ja men då kan man räkna med ungefär 1,50-2 spänn för en kaka. Går du och köper en färdigförpackad, ja men då är det någonstans mellan 2 och 3 spänn för en kaka.
Ja, och går du ut och fika på ett café, då kostar bullen 39.
Ja, ja, exakt. Så det drar iväg. Så
det gör det.
Passa på att fyll frysen nu här för hösten och baka tillsammans.
Stort tack för att du gästade Mix Megapol, vardagsekonom Magnus Hjelmér, och ha ett bra läslov.
Ja, men tack så jättemycket.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Nu kommer den här gåtan igen då. De flesta av oss använder dem dagligen. Vissa tänker på dem mer än andra. Vad pratar jag om? Tusenlappar eller lakan? I studion nu finns Katarina Linde som är grundare av Lexington och aktuell med boken Från lakan till livsstil. Och jag utgår ifrån att du har full koll på vad ett bra lakan är.
Ja, absolut.
Visste du det redan innan du startade ditt företag?
Ja, jag tror att jag visste det innan också.
Vad är skillnaden? Vad är det som särskiljer ett bra lakan från ett dåligt?
Nej, ett bra lakan är vävt av ett tyg med bra garn. Sen är det lite smaksak vad man gillar för slutresultat, vilket lite beror på hur grova trådar man har i väven helt enkelt. Och sen är det också hur det är finisherat eller liksom behandlat sen efteråt. Så det är flera saker som påverkar.
Ska det manglas eller inte? Och i så fall kallt eller varmt?
Det behöver inte manglas, absolut inte. Framförallt inte vissa kvaliteter behöver inte manglas. Men det är väl en fråga om utrymme. För manglar man så tar det mindre plats i skåpet. Å andra sidan tycker inte jag att man behöver så många. Utan det är bättre att man köper eller har några stycken av bra kvalitet som man växlar mellan.
Nu har du haft tid att fundera tillbaka lite då i den här boken som du har skrivit, Från lakan till livsstil. Hur ska man tolka det?
Alltså, vi uppfann ju inte påslakan. Alla tror att alla entreprenörer måste uppfinna någonting. Men det handlar ju väldigt mycket om också att ta vara på någonting som kanske alla behöver, om det är en produkt eller en tjänst, och göra det på något nytt sätt. Och vi byggde ju en värld av lakanen som blev en hel inredningsvärld, kan man säga, en livsstil som man ville vara en del av.
Hur ser det ut hemma hos dig då? Har du bara Lexington-grejer?
Ja, det har jag ju faktiskt. Ja.
Det finns en bild på dig och Alec Baldwin bland annat i boken här då. Är det något tillfälle under din karriär som du håller extra kärt?
Ja, men alltså de tillfällena med Alec och Hilaire, jag tillhör ju dem. Därför att jag hade ju aldrig träffat dem om inte Lexington hade funnits. Och det är en ganska rolig historia hur vi träffades. Och sen fortsatte det där, för att han är en stor Lexington-fan. Så att det var mycket på hans eget initiativ faktiskt. Sen finns det andra ögonblick också som jag har varit med om som är väldigt speciella. Jag var en gång i Peking var det på, vi hade en pressträff där, och då kom det fram en kvinna till mig som ville att jag skulle inreda hennes hus i Mongoliet, och jag hade liksom ingen aning om att man ville ha ett Lexington-hus i Mongoliet, så det är verkligen olika saker som har haft betydelse.
Ja, hur bodde hon då? Bodde hon i en sån här jurta?
Jag var aldrig där, och det är väl en av de grejerna som jag egentligen tänkte, det var ju faktiskt väldigt dumt att jag inte gjorde det, för det hade ju varit en upplevelse, men jag var aldrig där.
Men Alec Baldwin då, tog han kontakt med dig?
Ja, det gjorde han faktiskt. Det började med att han bjöd på våra saker på sådana här silent auction som var för välgörenhet. Och sen fortsatte det där, för han gillade våra grejer så mycket. Så att han mejlade mig faktiskt och frågade, kan vi inte göra något? Och sådär. Och det blev en resa och en vänskap med dem faktiskt.
Mm. Vad gjorde ni för något som var kul då?
Han ville ha butiksevent som han skulle ha. Och det tyckte jag var så här, va? Det kan inte stämma. Men det ville han.
Och han ville inte ha betalt för det?
Nej.
Vilken bonus på något vis.
Ja, men det var ju egentligen, det är klart det var väldigt häftigt, men hela grejen var egentligen häftigare än liksom resultatet, att det här hände. För det hade ju inte hänt om jag hade gjort något annat, hade jag inte träffat honom helt enkelt.
Men du, när du var liten, drömde du då om någonting sånt här? Eller när blev det här en dröm? Och när blev det en verklighet så du kände att, oj, nu lever jag min dröm?
Nej, men jag har nog alltid byggt världar så där i fantasin med olika saker och varit väldigt, gjort väldigt mycket grejer och så. Och sen kom jag från en kreativ uppväxt, inte konstnärlig men kreativ, där allt var möjligt, från att måla väggarna i rummet vad man ville själv till snickra. Vi hade ett möbelsnickeri i källaren som jag trodde att alla barn hade. Det var så naturligt. Så alla de här sakerna har varit väldigt liksom naturliga, men idéer. Och sen träffade jag min man som var lite mer fixerad vid att man skulle göra något av idéerna. Och utan honom hade jag nog inte gjort något av alla de här idéerna. Men då blev det något som blev på riktigt.
Och när kände du att nu lever jag min dröm?
Nästan direkt faktiskt med Lexington måste jag säga. För det var så mycket mycket som var så roligt, det fanns så många möjligheter, det var så mycket som jag ville göra, så det ska jag säga.
Mm. Hur skulle du beskriva stilen Lexington?
Den är ganska klassisk, rätt så enkel, inte så pretentiös, och det är ganska fräsch. Vi i Skandinavien eller norra delen av jordklotet gärna vill ha det här lite liksom, för att det tilltalar oss, det är inte för svårt och inte för mycket och sådär, och rent liksom. Men det är en stil som faktiskt finns över hela världen. Vi hade ju många kunder i Kina till exempel.
Vad tycker du är viktigast att ta med sig från din erfarenhet om man nu vill försöka förverkliga en dröm som man har?
Ja, det är utan tvekan att göra den. Du kommer ingenstans med bara drömma eller göra planer eller liksom så. Du måste verkligen göra, och det är på den här nivån att ringa det där samtalet, skriva det där mejlet, ta kontakt med den här personen eller vad det nu kan vara. Men alltså, det är ingen som kommer att göra de där grejerna åt dig. Du måste göra dem själv i början.
2022 så sålde du ditt företag. Hur var det?
Det var ju såklart en svår process. Det var ju lite grann som att lämna sin bebis. Men det var också, jag tyckte processen var jobbigare innan vi hade tagit beslutet. Men när jag väl hade tagit beslutet så kändes det som det var rätt och rätt timing och så. Det finns liksom utrymme och tid kvar att göra mer saker i livet.
Ja, för jag funderar på det. Hur är det för dig idag då? Gör du samma resa men med något annat nu? Eller åker du bara runt och njuter?
Nej, jag håller på med ganska många olika saker. Dels har jag skrivit den här boken då. Och sen har jag startat ett mentorskapsprogram för kvinnliga entreprenörer inom ramen för 17-nätverket heter det, som är ett nätverk för kvinnliga företagare. Jag tycker att vi har ett ansvar att försöka stötta andra kvinnliga entreprenörer på sin resa, så det jobbar jag en del med.
Vi är som sån här människa som sitter i draknästet.
Nej, jag tror inte det passar mig. Alltså.
Varför då?
Nej, jag vet inte. Det går väldigt fort och det blir väldigt ytligt och du måste bestämma så här. Jag vet inte om det är min grej riktigt.
Nej. Men att hjälpa andra...
Men det är kul program. Mm.
Ja, det är det. Att hjälpa andra kvinnliga företagare, det ser du som viktigt nu?
Ja, lite grann. Payback time, så att det är någonting. Jag tycker det är viktigt.
Stort tack för att du gästade Mix Megapol, Kristina Linde, och din berättelse om Lexingtons födelse tills det att du sålde finns i boken Från lakan till livsstil.
Tack. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
I 25 år så har de turnerat runt, Lise och Gertrud, och när man tänker på det så är det ju nästan som ett, vad ska vi säga, äktenskap. Man undrar ju hur det går att hålla ihop så pass länge. Varmt välkomna hit.
Det är som att du har varit och sett oss precis på scenen, för vi snackar om detta exakt, att det liksom är som ett andra äktenskap.
Med i princip allt vad det innebär, faktiskt.
Ja. Frågan var då, hur får man det att hålla?
Ja, hur får vi det att hålla, Gertrud? Vi ser till att vi har roligt.
Ja, absolut.
Vi har gått i terapi.
Det har vi gjort.
Vi har jobbat stenhårt på det, att... liksom inse att det här är ett liv, det är ju liksom lite ett livslångt äktenskap, som sagt, har varit och kräver sitt.
Vi har valt att vara väldigt trogna varandra. Då är man ju liksom varandras levebröd.
Brukar ni bli osams om låtval, eller har det med helt andra saker att göra?
Jag skulle vilja säga så här, vi kan bli osams om vad som helst. Vi kan absolut vara låtval, och det kan vara annat också. Ja.
Låsen, Raiden.
Nej, det är just de där grejerna. Då var
där är vi sällan osams.
Nej, men det är två starka viljor, helt enkelt.
Vad skulle ni kalla er genre?
Ja, tänk att vi inte har den där snabba svaret på det efter 25 år.
Vi har inget begrepp, men det är ju liksom musik och humor, samspel och att vara liksom ganska genuina.
Genuinitet.
Genuinitet.
Eller genialitet kan man också översätta det till om man vill.
Skönt att du sa det.
Och just det här att ni är bra på att vrida på ord och uttrycka med musik, det blev ju uppmärksammat då när ni sållades in i skaran bland Orup, First Aid Kit, Henrik Dorsin, Robin, Lena PH och många, många fler. Ni fick ju alltså Karamell och Diktstipendiet i somraspriset som ges ut till minne av Povel Ramel. Då får man också en strut karameller. Mm. Har ni ätit upp dem nu?
Tuppen ja,
tuppen nej.
Så en äter, den andra sparar.
En sparar och en slösar.
Gissa vem det är, för jag tycker det syns ganska tydligt vem det är som käkar och vem som inte käkar, helt enkelt. Ja.
Vad kan det vara för låtar ni gör? Det är allt från Ricky Martin till Eva Dahlgren. Mm. Och det däremellan. Mm. Cellon har ni ju med, så ska vi lyssna lite på hur det kan låta.
Mm, absolut.
Vi undrar. vaknar båda två ibland. Om vi fötts någon annanstans, i ett annat land, med andra namn. Du kanske hade varit blondin, ja, och inte särskilt lång. Nej. Och rund. Och min röst var yellowdown. Det lät som fan när jag tog ton. Undra vad vi hade gjort då. Jag kanske hade blivit hållt om.
Tror du det? Tror du?
Och älskat mig genom dagen. Men ändå haft samma drömmar som de kvinnor som lever sina liv i Stockholm.
Sådär ja. Mm. Om jag inte har helt fel, kan det ha varit Eva Dahlgren med lite förändringar i texten?
Du har att. Helt rätt.
Ni är ute just nu på turnén med Kvinnan bredvid. Vad är det för föreställning?
Ja, men alltså, det är ju en, vi firar ju. Vi firar att vi har stått bredvid varandra i 25 år och gjort vår grej. Vi tackar också verkligen publiken i den här föreställningen för att de kommer, att de är trogna, att de återvänder.
Trots att vi inte bakar eller dansar eller är med i Wahlgrens värld, liksom, så kommer de. Ja, och vi får mötas live, det är underbart.
Ni är ute och spelar runt om i Sverige då till den 6 december, då avslutar ni i Härnösand. Vad härligt att ni kom hit så att man fick ett litet smakprov. Lise och Gertrud alltså. Vi tackar för oss denna dag. Det gör Lotta, Janne, Jeanette och My. Vår producent heter som vanligt Jeff Neumann. Imorgon kommer Malin Olsson att berätta mer om Hello Mello som har premiär på söndag.